Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Välkomna till NHL-podden, Aftonbladets NHL-podd. Jag heter Per Bjurman och sitter i ett blåsigt, regnigt New York där bibliskt svarta moln drar in över Manhattan. Och för första gången på 95 poddar så fick jag äran att göra detta klassiska hallå-intro. I vanliga fall är det ju Jonathan Ekeliv, Örbys egen Frank Sinatra, som sköter den biten. Ni behöver inte vara rädda, han är fortfarande med och jag säger välkommen Youngblood Jonathan Ekeliv.
Ja, hallå, 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 tack så mycket. Ja, det, jag tyckte...
Ja, det var chock, va? Att jag tog över intro.
Ja, jag är också chockad alltså. Jag har aldrig upplevt något liknande, inte lyssnande heller, så att det här är ju liksom oerhörd chock på det. Vilken rivstart alltså.
Ja, jag tänkte vi fick göra lite annorlunda idag. Jag bara tog över, men resten av sändningen får du i vanlig ordning styra. Det är du som är Lennart Hyland här.
Ja, jag har inte riktigt hans talang att luta mig tillbaka på. Jag tyckte du hade lite mer struktur i din inledning. Alltså du har redan, trots att jag har 95, 94 avsnitt på mig att lära mig någonting, så känner jag att du bräckte mig direkt. Ja.
Hallå, hallå, hallå. Det var underbart att få säga det.
Ja, det är väldigt flyt i det liksom. Det är det enda jag känner att jag bemästrar på ett ganska professionellt sätt.
Men, ja, hörru du, vi förra veckan blev vi ju försenade och gjorde den här först på fredagen, var det väl?
Ja, precis.
Idag, den här veckan blir det istället tidigare än normalt, för att ja, vi har åter lite komplicerat att pussla ihop tillvaron när det blir både hockey och val för min del. Och du är hemma och är redaktör ibland och ibland inte.
Nej.
Så att, ja, ni får väl stå ut med att det kommer tidigare den här veckan, men det måste väl vara bra på något vis.
Ja. Jo, men det, vi har faktiskt hittat en hel del och ämnen vi ska ta upp ändå. Så det kan nog bli ett ganska fullmatad timme det här ändå, tror jag.
Absolut.
Det tror jag. Inte minst får vi ju ta ut, är det dags att ta ut Team Europa i World Cup.
Ja, faktiskt. Det ska vi göra.
Och sen nästa veckan därpå, då är det faktiskt dags för Sverige, tror jag.
Det är precis vad det är, för då är vi också nära när de ska ta ut grunden i den svenska truppen. Vi har faktiskt precis fått information om att den kommer att presenteras vid en presskonferens här i New York 2 mars. NHL håller ju i det här World Cup, håller i allting. Förbunden har ju ingenting med det här att göra faktiskt. Så de har bestämt att alla lag kommer att presentera sina trupper vid en presskonferens här i New York. Som sagt, 2 mars. Det tycker inte jag är så fel. Då får jag gå på den presskonferensen och verkligen live, antar jag, på alla möjliga kanaler som finns.
Ja, just det. Då kan inte Aftonbladet skicka dit 6 pers i vanlig ordning som när det bara är nere på Hovets aula och sånt där, på Globen någonting. Utan nu är det...
Nej, jag tror att det blir svårt.
Ja,
exakt. Jag kanske Wennerholm och Ros kommer ändå. Det skulle inte vara så dumt.
Det kan bli stökigt.
Ja. Ja, jag tycker vi ska ta i Dros. Hälsa redaktörerna.
Ja, men det är ett spännande. Ja, i alla fall inte långt bort.
Hans Abel. Och du?
Ja, jag också till och med. Ja, ja, vi får se. Det har ju börjat få lite, smida lite planer på en resa bortåt vårkanten i alla fall. Till andra sidan pölen. Det ska ju bli lite NHL för mig också. Nästa säsong på plats. Det får vi anledning att återkomma till.
Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle arrangera en resa för dig och mig. Att vi skulle fira avsnitt 100 ihop. Men du ska ju ut med din kompis Sim i vanlig ordning. Du har förstört det upplägget. Och lyssnarna kommer att bedras på denna fest på grund av en nörd från Falun.
Ja, det är lite olyckligt. Men vi får se.
Det är oförlåtligt till och med.
Ja, men det kanske går att se ihop så att avsnitt 100 ändå tajmas med en livepodd alltså.
Ja, jag säger åt lyssnarna här nu. Ja. Bomba honom med klagomål över att han inte har säkrat det här.
Ja. Ja, det är lite svårt faktiskt. Jag får nog känna det.
Men du, Ska vi ta och dividera lite om vad som har hänt då?
Ja, vi kanske ska göra det faktiskt.
Vi kommer ju faktiskt in på Tampa direkt. Det blir svårt att låta bli. För att igår, medan jag satt i Brooklyn och såg på en väldigt tråkig match mellan New York Islanders och Detroit Red Wings. Ja. President's Day matiné. Det var måndag och match mitt på dagen. Det är inte så vanligt.
Klockan ett går den med lokal tid till och med.
Ja, precis.
Det är tidigt alltså.
Ja. Oh, men då kom det ju ett pressmeddelande från västra Florida. Där Steven Stamkos gjorde fullständigt klart att... Nej, Steve Eiserman gjorde fullständigt klart att han inte tänker trada sin namn nästan då. Mm. Steven Stamkos för trading deadline. Han blir kvar i Tampa. Ja. Och jag sökte Jonathan Ekeliv för kommentar och fick tillbaks bara otäckt rysen.
Ja, jo, det var det första jag tänkte. Men nu har jag lite mer sansad uppfattning och kan reflektera lite över vad som detta besked. Jag har ju varit lite för pragmatisk rent sådär vad jag tänker att han är värd. Den Steven Stamkos. I och med att jag har hållit på så länge den här soppan kring honom och spekulerats månad till månad och kommit ut så lite information. Och det
får... du har ju tänkt att sticka kniven i Steven.
Men i alla fall så har jag liksom mentalt förberett mig lite på att det kan ju hända. Det kan ju vara så att en framtid här för mitt lag utan face of the franchise. Liksom, att man kanske får vänja sig vid att Steven Stamkos kanske inte är en del av Tampas framtid på sikt. Ja, liksom jag har försökt vänja mig vid tanken. Och därför blir jag lite så här. För att, ja, jag har ju en känsla av att Steven Stamkos kommer inte... Hur gärna, alltså jag har en känsla av att han kan definitivt tänka sig stanna i Tampa. Så jag tror han, bortsett kanske från den här relationen med Cooper som det har spekulerat sig, så trivs han ju i communityn, han trivs i Florida. Och han trivs med laget och att det är ju ett competitive lag. Det är ett lag som han har chans att vinna i. Liksom. Ja. De förutsättningarna tror jag att han är väldigt nöjd med. Men jag tror inte att han kommer att stanna om han inte får 10-10,5 miljoner lön. Så att hur mycket Iceman än drar upp de här förhandlingarna så tror jag att han måste komma upp i den typen av siffror för att Stamkos ska förlänga. För att han har 29 andra klubbar att välja på annars som kommer ge den typen av pengar. Så,
men han spelar ju högt nu för nu måste han antingen då få herr Stamkos signatur på ett kontrakt. Eller så blir han unrestricted free agent i sommar och går ut på fria marknaden. Och Tampa får ingenting för alla dessa år och pengar investerade i en franchise-spelare.
Ja, exakt. Så är det faktiskt. Men jag, min känsla är så här, nu när de har gått ut med det här att vi kommer inte trade honom. När den valda möjligheten är helt avskriven, så att säga, från Tampas sida. Så tror jag faktiskt att det är ingen snack om att han kommer stanna. Alltså,
så är det ju förmodligen. Men det kommer att kosta Tampa.
Det kommer att kosta Tampa mycket pengar. Alltså. Det kommer att kosta
mycket
Tampa.
Pengar och extremt mycket krångel i framtiden.
Precis, för att det här gör ju... Det snackas ju inget... Just för att Stamkos har utgående kontrakt så snackas det ju till exempel ingenting om att Nikita Kucherov också utgående kontrakt. Han är dock restricted free agent, men han har ju varit den bästa spelaren i laget den här säsongen. Har ju en bättre poängskörd än... Både bättre målskörd och poängskörd än Stamkos den här säsongen. Och överglänser ju honom på isen. Spelmässigt också så att...
men jag skulle vilja säga att Tampa med ägaren Winnick i spetsen gör fler överväganden än rent hockeymässiga med det här att, som sagt, han är franchise-spelare, han är en väldigt spektakulär spelare som det är lätt att locka icke-traditionell publik med. Han är bra för business och jag tror att man väger in det i minst lika hög grad som vad han kommer få för roll i en framtida lag. Att han kommer att vara värd den här investeringen. Även om den innebär att de förmodligen får tvingas avyttra andra viktiga spelare. Det kommer inte att gå att skriva kontrakt med alla.
Nej, jag håller med. Alltså det är ju så man ändå får se på det. För att han är ju... Alltså, dels är han så otroligt etablerad i Tampa. Alltså alla som inte ens är sportintresserade i Tampa. Och som kanske är mer för baseballlaget Rays. Eller för Buccaneers, fotbollslaget. Så är det ju liksom... Stamkos är ju en kille som alla känner till i västra Florida.
Ja, och de förlorade redan en sån i förra året när Saint Louis försvann. Eller två år sedan när Saint Louis försvann.
Precis, och innan dess var ju Le Cavalier lite ansiktet ut.
Det var väl förra året? Det var väl inte...
Hur länge? 2014. 2014? Nej, vänta nu. Jo, 2014.
Jo, han var med i finalen. Precis. Med Rangers. Och sen, ja, just det. Just det. Ja. Ja. Och det vill de inte vara med om igen.
Nej, precis. Och hur, alltså hur bra jag än tycker till exempel att Tyler Johnson är, så att, liksom att han skulle kunna absolut kunna kliva upp och vara första center. Och det, han har egenskaper som att han är otroligt nyttig också. Men det är inte en kille som hela bästa förhållare känner till. Och faktum är att han är ju, det glömmer man bort lite grann, men han är också 90. Bara för att han har slagit igenom mycket senare, så de är lika gamla till exempel. Stamkos är ju faktiskt väldigt ung nu när han blir unrestricted free agent, eftersom att han klev in i ligan så fort som det bara gick i hans årskull, så att säga. Jag tycker att det får kosta lite här. Och Jeff Winnick är ju liksom, som är business-killen här, han tänker ju på det viset. Och som jag har förstått det, han kräver i princip att Iceman får lösa det här. Och Iceman, ja. Iceman är ju pragmatisk, han är kalkylerande, han är lite cynisk i förhandlingen. Vi vet ju hur hård han är, liksom, han har varit mot Drouin, han var mot Saint-Louis. Han vill ju göra det bästa för laget på sikt och hans bygge. Liksom. Då ser det inte bra ut att skriva ett 11 miljoners kontrakt per säsong med Steven Stamkos. Han vill ju behålla andra pusselbitar naturligtvis. Men han lyckas han inte få det som han vill, så kommer han tvingas att skriva ett jättehögt kontrakt med Stamkos. Så jag är ganska säker. Jag går till och med på ett vad som jag aldrig har vågat göra här i podden. Jag säger så här, om Stamkos inte blir kvar i Tampa Bay, då kommer jag att flyga till hemmapremiären för detta lag han börjar spela i och köpa en tröja med Stamkos på och stå där och ja, på läktaren.
Wow!
Ja.
Det var ju, alltså till hösten, om han spelar i Edmonton, då är du där.
Då är jag där med en Stamkos tröja på pressläktaren.
Och spelar han i Los Angeles så är du där.
Ja, inga konstigheter.
Och spelar han i New York Islanders så är du i Brooklyn.
Ja, visst.
Ja, du är överallt där han spelar. Ja, det är inte så att vi kommer att glömma det här, Jonathan.
Nej, det är jag medveten om.
Ja, men du, ja, fantastiskt. Det här var ju grymt. Men du, är inte det också så att det här signalerar att Tampa på intet vis har gett upp den här säsongen? Det försöker de ju säga själva, att de till att börja med gå till slutspel, vilket de är indragna i racet där då, men också gå för att komma tillbaka där de var i fjol. Och då kan man inte göra sig av med Stamkos mitt under säsongen.
Nej, så är det verkligen. För att, alltså min bild, även förra säsongen när de gick till slutspel, så var det ju liksom lite grann att det var ju, jag ska inte säga att det var en bonus, för att man kände ju att man ville, att man hade ett bra trupp då, att man hade något på gång, att det kunde gå vägen redan då. Men känslan inom organisationen och bland fansen, i alla fall som jag såg det, var lite grann att det är nästa år som verkligen är sista chansen, eller med det här nuvarande truppen, innan det börjar komma cap-problem och innan Stamkos nya avtal ska kicka in och innan Kutchev och så i framtida år när Palat och Hedman och Johnson hela gänget ska ha nya kontrakt. Alltså nu är det här är det bästa möjliga lag som Tampa på år och dag nästan kan ställa på benen, på pappret. Alltså är alla skadefria i år, så är det här är chansen. Så det, nu, det, alltså den här truppen som de har just nu har verkligen potential att vinna bucklan om de får ihop det. Nästan ännu bättre än förra året skulle jag säga. Jag tycker att det är egentligen på pappret är snäppet vassare.
Är det inte också så att av de lag som han skulle kunna tänka sig att bli tradad till, för han har väl en no trading klausul.
Ja, han har till och med en full, som jag förstår, han har en full no trade, så han kan ju säga nej till vad som helst. Ja.
Ja, och om man tänker sig då de lag han förmodligen skulle kunna tänka sig att flytta till, så är det nästan inga som har möjlighet att ge upp vad Tampa skulle kräva för en Stamkos, eller hur? Det måste ju vara helt enormt mycket.
Ja, jo, precis. Precis, för att Iceman ska gå, vad ville det, och fortfarande vara liksom
Toronto har ju till exempel, som det har pratat så mycket om, de har ju ingenting att ge dem nu annat än framtid då, som kanske i och för sig inte skulle vara så, men det vill de väl inte.
Nej, för Toronto har liksom ingen, jag menar, de har ingen nytta av Stamkos fortsättningsvis den här säsongen, de kommer ändå missa slutspel.
Nej.
Och de vill jag definitivt inte bli av med William Nylander eller Mitch Marner eller Kasperi Kapanen på sikt, utan de hoppas ju att Stamkos blir en free agent.
Ja, precis. Ja. Men du, ja, detta om det laget. De får kämpa dock om de ska till slutspel.
Ja, det är inte skrivet i sten att de tar sig dit, för det är så pass jämnt där. Och, ja, alltså, i och med att New Jersey fortfarande verkligen biter i det, så har ju till och med Pittsburgh återigen hamnat snäppet utanför när vi spelar in det i alla fall. Det är verkligen kö att komma in i slutspelet. Alltså det...
Som vår passionerade vän Tadson påpekar i Twitter till dig, så är det ju också så att om det här står sig, så är det Washington i första omgången.
Usch.
Good luck with that.
Ja, då är det tyvärr ingen succé. Det är dessutom vårt buggy team av alla lag. Mm. Alltså vi
ja, Ovechkin älskar att spela mot Tampa.
Ja, usch. Ett lätt kränkt Tampa har inte mycket för den mannen.
Men då var vi klara för idag då, så lyssnarna får bara höra det här om Tampa.
Ja.
Nej, nu ska vi gå vidare. Nu är vi klara med Tampa. Nu pratar vi istället om ja, vad pratar vi om?
Vi kan ta upp
Kane.
Ja, vi kan ju ta upp Evander Kane då, som ju inte ska spela nattens match här mot Ottawa, va? Och
nej, han blir avstängd igen för att återigen off-ice problem.
Ja, precis. Alltså, det är väldigt återkommande för just Evander Kane. Så jag känner att han är lite grann NHLs Mario Balotelli.
Han har försovit sig och missat en träning igen, vilket är ett allvarligt brott mot team rule. Ja. Reglerna, som det också kallas.
Ja.
Och ja. Och då blir det så här, det börjar ju, alltså, som du säger, det är inget nytt. Evander Kane är den här typen. Och tar man, han kommer inte att förändras. Det är hans personlighet. Och tar man fan i båten, då får man roan i hamn, säger jag åt Buffalo. Det kommer att vara så här. Det går inte att gå och ändra på honom.
Nej, jag tycker det är helt precis så är det. För att det går inte längre att skylla på att han är ung och dum, liksom. Och att han kommer lära sig.
Han var med länge nu. Och har han inte lärt sig nu, så kommer det, sånt här kommer fortsätta hända.
Ja, precis. För att han borde, alltså man måste ändå känna ett ansvar när man har 400 NHL-matcher på sitt CV. Man har ett kontrakt på 5,3 miljoner dollar. Man har varit ingått för mindre än ett år sedan i en jättetrade. Där Buffalo har gett bort en spelare som Tyler Myers för att få dit Evander Kane. Då är det en spelare man vill hålla i handen och som man ska kunna lita på som organisation. Och att det då så här på bara i en riktig säsong här i organisationen, att han har redan varit i så mycket trubbel igen. Alltså han har ju faktiskt en pågående utredning om sex brott föreliggande, liksom. Även om den förmodligen kommer läggas ner, som jag förstår. Och han har, ja, och nu har han liksom försovat sig och hela den här grejen. Nej, det är märkligt.
Ja, men det får ju Buffalo bestämma om det är värt det. Det kommer fortsätta, säger jag. Antingen tycker de det är värt det, eller så får de trada vidare dem till någon klubb som tycker det är värt det. Ingen kommer att inbilla mig att det här kommer att förändras.
Nej.
När det har gått så länge.
Precis. Lite ironiskt med tanke på, och lite typiskt på något vis också, för att när men han har ändå starka veckor bakom sig. Mycket mål på slutet. Jag tror han har 5 mål eller om det är 6 mål på sina senaste 5-6 matcher. Och skjuter som en gång. 8:e flest skott i hela ligan han faktiskt.
Ja, det är en fantastisk hockeytalang.
Precis. Och nu i helgen hade Buffalo News ett uppslag i tidningen. Eller i alla fall en stor artikel om honom med rubriken Evander Kane finding his comfort zone. Och så dagen därpå så han försover sig och är borta och blir avstängd.
Ja, han var alldeles för mycket i sin comfort zone i sängen.
Ja, exakt. Ja, han var ju på NBA:s All-Star-match som var i Toronto, som inte är så långt bort.
Nej, väldigt nära Buffalo.
Exakt.
Det var säkert kul.
Ja, så han hade trevligt där framåt efter midnatt. Sen så var det ju kämpigt att ta sig upp då på morgonen. Men
ja, det är svårt att säga något annat än det vi just har sagt.
Ja. Han är Evander Kane.
Han är Evander Kane. Och Mike Geo, eller hur tar man hans namn?
Mike Joe, vilket jag tycker är
Mike
coolt.
Mike Joe är också Mike Joe, och nu är han arbetslös.
Ja.
För tvärtemot var en expert i podden förra veckan sa, som hävdade att nej, han kommer inte få sparken, hette det från Örby-hållet. Ja. Och sen fick han sparken.
Ja, jag är inte jättestolt över att påpeka detta.
Jag säga nu då?
Han fick ju lämna här nu i helgen, va?
Ja, jag kom av mig. Jag fick ett sms. Förlåt. de åkte på stryk igen. Hemma mot Boston var det väl. I helgen. Och trots att Chuck Fletcher hade sagt precis som du, general manager, bara någon dag innan att hans jobb inte var hotat, så fick han då sparken efter. Och det var ju då tredje raka förlusten. Framförallt 13:e förlusten på de senaste 14 matcherna. Eller hur? Och det det säger sig självt att det något måste hända med ett så pass bra lag som presterar på det undermåliga sättet.
Ja, det man är ju, alltså, även om jag hävdade att han inte skulle få sparken, det var inte så att jag försvarar Mike Joe enormt mycket och hävdade att självklart ska han ro vidare den här båten, men jag kände ju just Chuck Fletchers förtroende för Joe, att det var lite hans man som han har valt att försvara i så här i så många år nu, och även förra året då när han faktiskt när de lyfte sig när Devin Dubnyk kom in, så här, men då hade de en extremt tung period också. Det var väldigt, han hängde väldigt löst, men Chuck Fletcher valde att hålla kvar honom. Så jag tänkte liksom att han får nog fortsatt förtroende ändå från Fletcher, men jag håller nog med om att det behövdes verkligen någonting nytt för att ruska liv i det här laget, för de är inte så dåliga som de har varit 2016. Det ska de inte kunna vara.
Det såg ut som att nya interim coachen John Torchetti, vilket jag tycker låter, som jag skrev i bloggen, awfully close to John Tortorella.
Ja, jag tänkte på samma sak faktiskt. Det är ju extremt likt. Alltså.
Han är hämtad från farmalaget i Iowa faktiskt. Ja. Och i sin första match då så slog de ju Vancouver med 5-2 på bortaplan. Ett Vancouver som tyvärr är väldigt svagt just nu. Men i alla fall, det var en bra start för Torchetti, som också verkar temperamentsfull alla sin nästan namn Tortorella, och var väldigt, väldigt aktiv i båset.
Ja, exakt. Det snackas, spelaren sa verkligen det, att han munnen gick ju hela tiden liksom. Han kommenterade oavsett om det var bra eller dåligt, oavsett om han tyckte någonting, så stod han och pratade i alla fall. Bara för att liksom hålla igång tugget på något vis. Det verkar vara hans tränarfilosofi. Han verkar ha lite idéer överhuvudtaget. Man såg ju på, man bortser från Koivu och Parisi, tror jag, så tror jag att nästan alla forward spelade 13-14 minuter ungefär. Så han hade en extrem idé om att jämna ut speltiden också. Och rulla runt på fyra kedjen.
Jag hade tänkt att ringa Jonas Brodin och fråga vad han tyckte om det här, men han är ju skadad.
Ja, just det. Spelar just nu.
Ja. Injured reserve list. Och Folin som var med har jag inte nummer till, så det gick inte.
Nej, Folin som har haft han i AHL lite grann. Nu syns han, kommer som du sa, han är upplockad från Iowa Wild, som ju ligger tok sist i AHL.
Så där
har han inte gjort någon tok succé den här säsongen. Å andra sidan är det ett svagt lag, Iowa Wild, på pappret faktiskt. Han har ju lite erfarenhet, Torchetti. Han är ju inte jättefärsk. Han har inte enorm erfarenhet från att vara huvudcoach ännu. Men han har assisterat. Han var ju den när Chicago vann Stanley Cup första gången 2010. Och så har han varit interim coach i både Florida och Los Angeles i mitten på 2000-talet. I korta sessioner också. Men han verkar i alla fall försöka sätta en snabb stämpel på det här wildlaget. För det syntes lite skillnader, och de fick ju faktiskt effekt i form av en 15-seger. Direkt på bortaplan.
Ja, men det är ofta bra med en ny röst. Det är ju bara så. Man tycker ibland att det är synd om coacherna som får skit för det spelarna inte gör. Men det är ju. Det har hjälpt Pittsburgh, inte minst.
Ja, inte minst faktiskt.
Och inte så mycket Columbus då kanske, men ändå.
Nej,
det är de tre lag som har sparkat coacherna. Tror du det är någon mer som hänger löst innan säsongen är över? Det borde det väl inte vara, va?
Nej, det känns som att det är lite för sent. Ja, nu ser jag mig in med att Minnesota sparkar, men det känns inte som att det är riktigt nära förestående på något annat håll.
Nej, de som går dåligt, de har ändå nya coacher som är där för att skapa något nytt liksom.
Ja.
Tortorella kommer de inte sparka, och de kommer inte sparka McClellan i Edmonton eller vår vän Hartley, Calgary.
Nej.
Och sannolikt inte Desjardins i Vancouver heller. Vad ska han göra?
Nej, han har gjort det bra tycker jag med det här materialet under sin tid hittills. Och
slussa in nya unga killar som kommer att bli bra.
Ja. Vi får se hur det blir i sommar. Jag tänker om, jag menar, Dave Cameron gjorde ju jättesuccé i Ottawa. Han tog över förra året och fick mycket bra. Men den här året så har det inte sett så där fantastiskt bra. Framförallt inte försvarsmässigt. Så jag undrar hur hans jobb utvärderas i sommar också.
Den som kanske hänger lös skulle väl vara Terry Endo i Montreal.
Ja, där har du en poäng faktiskt.
Ja.
Och där känns det
hör man ju att det mullrar i supporterleden. Att de inte är nöjda, och det kan man ju kanske förstå.
Ja. Ja, jag tycker, och båda, vi har ju varit inne på det ofta här. Men det känns ju verkligen som att Guy Boucher borde vara en naturlig alternativ där alltså. Med tanke på dels för hans kanadensiska kopplingar, dels att han har varit en lyckad AHL-coach för dem en gång i tiden. Och dels att han är naturligtvis på marknaden och vill tillbaka till NHL.
Ja. Men förmodligen, vi ska förvåna om det är några fler som blir sparkade när vi närmar oss mars. Det känns poänglöst.
Ja, jag håller med. Men tillbaka till Minnesota så vill jag bara säga, vi pratade ganska mycket om dem förra veckan. Ja, bara så sent som i fredags då. I och med att de hade haft sån svag trend, och att vi spekulerar lite i Joes framtid här också, men Chuck Fletcher, det är ju många som vill ha en
trade. Är du säker på att man säger Joe?
Nej, jag är inte, alltså jag har ingen trovärdighet uttaget vad gäller uttal. Så att, hävdar jag någonting med 100% så är det ju inte 100%. Men
Emmen Johan, vår vän, får reda ut det åt oss.
Ja, han får, precis. Han får skriva tydligt på Twitter med liksom sådär uttalsmässigt. Med sådana klangklappar och grejer. Man, ja. Nej, men ja, alltså det snackas lite om att Minnesota är ute i trade-svängen. Och att Chuck Fletcher försöker få till någonting, men det är svårt att göra en big splash. Alltså, för jag känner att det nödvändigtvis inte är bara en och liten små trade som kan väcka liv i dem, utan det känns som att jag tycker på något sätt att jag skulle vilja ha, alltså just den där centersidan som vi ofta återkommer till, att det är viktigt att ha liksom en ryggrad som är stark på mitt liksom på forwardsidan. Ja, Mikko Koivu, visst, han är bra, men han börjar bli lite gammal, han producerar inte i riktigt den takten som en första center ska göra, tycker jag ändå. Och Mikael Granlund har ju svårt att ta det nästa steg. Och liksom, jag tycker jag tycker de skulle behöva göra någonting där. Jag har lite förslag på spelare de skulle kunna gå efter. Kanske nödvändigtvis inte nu vid trade deadline. Men i sommaren, då jag tror att det är enklare att göra stora trader. Till exempel, vi har varit inne lite på det, men Ryan Nugent-Hopkins.
Ja.
De har ju lite assets och bolla med, till exempel. Backsidan har ju just nämnde Brodin, Matt Dumba, Mike Riley, den här college-spelaren som de har fått upp här. På forwardsidan skulle de kunna släppa en sån som Niederreiter eller Zucker, något sånt där. Granlund kanske till och med.
Tänk, så fort vi kommer in på Minnesota, då blir det nästan lika grundlig som när vi pratar Tampa. Det är ditt favoritlag i väst, erkänn.
Ja, det vet jag inte, men ja, det var ju förra säsongen var det ju det
faktiskt. Ja, det vet jag inte.
Ja, jag vet inte. Men jag har ett lite stökigt alternativ att jag skriva upp här i mitt minikörschema här. Jag tror inte han är tillgänglig riktigt, men kanske. Jag tror att han har fått pris som Mr. Hockey of Minnesota när han var junior. Han har spelat University of Minnesota, han är ju uppväxt där. Och när han spelade sin första bortamatch i Minnesota, tror han hade 200 släkt och vänner på plats som han såg till att betala biljetter för. Och det är ju Nick Bjugstad från i Florida. Som ju, på något sätt fick jag en tanke om att han kanske är lite available för Minnesota om de skulle göra. Jag vet inte om han är lösningen på deras, men jag är inte säker. Det är inte nödvändigtvis så att han är en framtida första center i NHL, men jag återkommer ofta till den här lokala kopplingen. Och jag gillar
ju men det blir ju ett problem för just med Minnesota, eftersom delstaten Minnesota är USA:s starkaste hockeyfäste.
Ja.
Så många, väldigt oproportionerligt många amerikaner som spelar i NHL, de kommer ju därifrån, så skulle det vara
ett avgörande moment,
då skulle ju hela halva ligan vilja spela i Minnesota Wild, och jag tror inte det är så. Ryan McDonough kan de ta då, han kommer därifrån till exempel.
Ja, exakt. Men de skulle kunna ta en spelare som jag tror kommer bli free agent i sommar, som också jag tror han var i Dakota och spelade universitetshockey, men som är från Minnesota också, som jag tror de skulle kunna vara ett bra alternativ för dem i sommar, en målskytt, det är ju Kyle Poso.
Men de kan inte hålla på med den där sentimentaliteten att de samlar på sig spelare för att de kommer från Minnesota. Ja. Det är professionella organisationer, de ska samla på sig så bra spelare som möjligt.
Ja.
Oavsett uppväxtort och pass och fan och hans mormor.
Det är en teori som jag återkommer till lite för ofta. Och som skjuts ner av både dig och framförallt dig varje gång. Så att jag kanske borde lägga ner det.
Ja, gör det.
Jag har en annan liten teori apropå Minnesota, bara så se om du, vad du tycker om den här. Det är alltså, nu sa jag University of Minnesota, de tog Dakota, allt för att säga. Mike Riley som ju var, som de tog in då, som var en jätte eftertraktad college-spelare i somras, som jag tror det till slut var Chicago och Minnesota han valde mellan. Nu är det svårt att bedöma Mike Riley bara efter så här kort tid liksom, han har ju spelat mycket AHL och inte gjort så mycket NHL hittills, så säsongen är ju inte avklarad än. Men jag tycker de blir väldigt överskattade, de här college-spelarna som inte är signade av någon klubb och som blir som free agents på sommaren. Så vi hade ju för några år sedan hade vi ju Matt Gilroy som inte blev någonting, som ju gick till Rangers. Mm. Vi har Kevin Hayes som är bra men inte den här superstjärnan som vissa trodde. Vi har Justin Schultz som ju verkligen inte levt upp till förväntningarna i Edmonton. Som ju det sades att alla klubbar i ligan hade kontaktat.
Och Chris Kreider i New York, han är ju habil men ingen superstar.
Nej. Men jag tänker, alltså, jag menar, JT Brown och André Suster som inte heller var draftade och som flera lag ville ha, de är dugliga NHL-spelare men det är absolut inga stjärnor. Alltså, Matt
O'Connor. Vad vill du säga med det här då?
Ja, nej, men jag tycker liksom att ja, alltså den hypen kring odraftade, eller de kanske är draftade, men college free agents i alla fall, den är för stor för att motvara vad de visar sig ha för klass när de väl kommer till NHL.
Ja. Så att den odraftade stjärna från Skåne som kom till Dallas och började med hattrick. Vad hette han?
Fabian Brunström.
Ja, han var ju också väldigt hypad, men det tog ju slut för ett så ordentligt.
Ja, ja, det är ett större steg om man tror att bara bli en stjärna i NHL.
Ja, fast han inledde med hattrick. Det var ju helt fantastiskt.
Ja, det är sant. Ja. Men ska vi gå vidare?
Nu ska vi gå vidare. Nu ska vi prata om Anaheim som ju i början av säsongen vi ojade oss så över för att de inledde så taskigt och såg ut att få problem och överhuvudtaget ta sig till slutspel. Well, nu är vi i mitten av februari och vad har hänt? De har inte mindre, de har ju för fan 6 poäng ner till slutspel. Nej, 8. Ja. 8 poäng ner till strecket efter sin utmärkta push efter nyår.
Ja, verkligen. Exakt. Jag tror, ja, men det finns massa olika sätt att mäta. 11 segrar på sina 14 senaste matcher i alla fall.
Ja, precis.
Och där har vi faktiskt exempel när det lönar sig att inte sparka coachen, ser det ut som.
Verkligen, det har du helt rätt i.
Det
kändes ju som det var på håret att Lille Fridolf Boudreau skulle få sparken. Men han fick fortsatt förtroende av Murray. Och nu, som sagt, men det var ju för att man visste på något vis att det där laget är så jävla bra. Det måste lossna till slut.
Ja, exakt. Alltså det var... Och sen så känns det lite som också, alltså i och med att Pacific har varit så svag, så har de, trots att det började så svagt, så hade de fortfarande bara, har de hela tiden bara haft så här 4, 6, 7 högst poäng upp, så att det behövdes bara en liten sväng i självförtroendet och liksom en liten push och några segrar på raken, så skulle den här vändningen komma. Och nu efter, ja, man kan väl säga att nyår markerar lite ett skifte för dem, för att nu ser de ju riktigt bra ut igen.
Faktum är att traden som de gjorde där med Hagelin och Perron har ju slagit väldigt väl ut på båda håll.
Ja.
Hagelin har ju gjort det passar mycket bättre in i Pittsburgh, men Perron har ju varit bra i Anaheim också.
Ja, det känns som att det har vi nog inte ens nämnt hittills, men han har ju gjort det jättebra och framförallt har han funkat jättebra ihop med Getzlaf som har kommit igång på allvar också.
Ja.
Perron har gjort 12 poäng på 12 matcher hittills när vi spelar in. Och Getzlaf har gjort 17 poäng på de senaste 14 matcherna.
Det där är ju ett av mysterierna i hockeyvärlden, att ingen kan veta vilka som passar ihop och plötsligt får kemi. Det är mitt i den här världen där allting är kartlagt och videostuderat och utbenat i den mest avancerade statistik, så är det fortfarande en sån sak som helt enkelt ingen vet någonting om, vilka som går ihop.
Precis, och det är så lustigt för en sån som Perron, han funkar inte överhuvudtaget med Crosby till exempel.
Nej.
Men han funkar jättebra med Getzlaf, ser det ut som.
Ja, jag säger det. Det där är en X-factor som av Guds nåde. Och den är så jävla intressant. Jag tycker förstås det är väldigt kul eftersom jag tycker det är roligt att det är oförutsägbart och inte gå och mäta i antal skott och skit. Ja. Förlåt, jag menar inte det. Det är jätteviktigt.
Ja, jag är ju lite mer den skolan då. Men jag tycker du balanserar upp det väl. Du står för lite mer sans och reson.
Jag står för mer mystik.
Ja, det är lite mer mystik. Ja, precis. Men det blir ju mer balanserat så att säga.
Ja, I love the mystique of hockey.
Ja, men jag tycker det är en spelare som vi definitivt ska nämna, som jag tycker har på forwardsidan också, som har tagit stora kliv. Alltså Raquel. Mm. Ser riktigt bra ut. Och faktum är ju att vad jag har sett liksom sista matcherna, så har ju de splittrat upp Getzlaf och Perry lite grann och kört Getzlaf och Perron. Och så har ju Raquel fått köra mycket med Perry.
Ja, i början var det ju han och de två. Han var ju länge som tredje pjäsen där i bredvid det klassiska radarparet.
Ja.
Han har ju även när det gick som sämst i höstas, så kändes det som att det enda utropstecknet, det enda ljuspunkten var att Rickard Raquel hade tagit så stora kliv framåt.
Mm.
Och ja.
Han bara fortsätter.
Ja, jag pratade faktiskt med Hampus Lindholm här, som också har verkligen kommit igång efter nyår och börjat producera som fan. Han hade 3 matcher i rad här i början av februari när han gjorde mål varje kväll. Och häromdagen, eller igår mot Calgary, så pratade man om efteråt. Han är för övrigt en väldigt intressant person att prata med. Han är intresserad av annat än hockey och har därför saker att säga. Han kan uttrycka sig och pratar verkligen inte bara i klyschor. Jag tycker mycket om den unge mannen.
Ja, det gillar vi. Ja, precis. Nej.
Jag får tycka det sagt. Jo, och då, han sa ju mycket om det här. Vad skillnaden är mot tidigare. Han menar att de har spelat bra defensivt hela tiden. Men det är först nu som offensiven har kommit igång. De börjar ju mål på sina chanser och det gör att de... Ja, han tycker det då mycket bättre än vad jag är, eftersom jag just sa att han kan prata. Jag kan inte det. Och att de har fått igång offensiv och därför så spelar de mer avslappnat.
Ja.
Han sa också att han tidigare spelade i backpar. Det känns som att han har varit den som har fått i första hand ta det defensiva ansvaret och inte vilja sticka iväg hur som helst. Men nu känner han att han kan det och därför blir det mål. Och om Raquel sa han då att Raquel har insett att... Det är bara skjuta så mycket som möjligt. Alltså det är så väldigt svensk Samuel som kommer till ligan. Alla vi var lika med honom då. Söker passningar hela tiden. Men se på en sån som Brent Burns. Han skjuter alla möjliga och omöjliga vinklar. In med pucken mot kassen. Det händer alltid något. Och det där har Raquel då tagit åt sig och gör mer och mer. Bara skjut hela jävla tiden.
Ja, men det kan jag tänka mig att det är en tydlig faktor till som är ett utslag i poängfördelningen för hans del. För att när jag har sett Raquel framförallt förra säsongen, så alltså det är ju en sevärd spelare. Så en riktigt kul attraktion på isen. Alltså han är extremt teknisk och har riktigt bra speluppfattning. Men han har varit lite passning först mentalitet faktiskt. Den stilen. Men om han kan bli mer effektiv och mer rakt på mål, så känns det som att det finns lite oförlöst kapacitet där faktiskt. Alltså Raquel kan bli en riktigt bra spelare. Det kan... Han förtjänar den typen av minuter han börjar få nu. Och han är en fastetsad topp 6-spelare i det där laget.
Ja.
Och förtjänar att spela första powerplay liksom, med sådana som Getzlaf och Perry.
Ja, han börjar se ut som kanske ett namn för World Cup.
Ja, det känns som det är en spelare vi definitivt får diskutera. Har med i diskussionen när det är dags för oss att ta ut Sveriges World Cup-lag.
Likaså Lindholm. Alltså det är väldigt intressant hur det ska bli på backsidan tycker jag.
Ja, Lindholm har i många böcker blivit lite avskriven den här säsongen med tanke på att det gått trögt för Anaheim som lag och för han också med tanke på det enorma konkurrensen på backsidan. Men, ja, nu när han börjar hamra igång också, för det är ju en riktigt utpräklad tvåvägsback. Han känns pålitlig åt båda håll alltså.
Ja, och det behövs ju kanske några sådana också. Ja. Det är extrem konkurrens där på backsidan. Det ska bli jävligt intressant att se hur de tänker och gör där.
Ja. Och vad vi själva kommer fram till alltså.
Ja, X-faktorn är ju Kronvall. Ska han med eller inte? Det får vi anledning att diskutera nästa vecka.
Ja, shit alltså. Vilket svårt.
Nu var det X-faktor igen. Ska det bli veckans ord?
Förlåt. Det känns som det. Mindblowing utbytt mot X-faktor alltså.
Ja, men ja.
Ja. Men ja, vi kan ju slå fast om att Anaheim, nu är de på riktigt igen. Och nu är de verkligen att känna igen. Och de är ju liksom, de är inte bara... tagit en wildcard-plats eller ligger i trea divisionen. De är ju tvåa nu liksom. De har gått förbi San Jose också. Och de är inte långt ifrån LA, så att vi kan ju inte bara...
Nej. 5 poäng upp till ärkerivalen från downtown.
Faktiskt. Och som trenderna ser ut just nu, så när det ändå är 20 matcher kvar på säsongen, så kan de kan till och med knipa första platsen. Så, sån extrem uppryckning kan det bli.
Det är inget lag jag skulle vilja möta i slutspel om jag var ett annat lag.
Nej, verkligen inte. Det är verkligen inte.
Det blir en obehaglig överraskning där.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja, du vill prata St. Louis Blues också. Får jag säga att det var ett tag sedan jag tittade på.
Ja, lite grann om St. Louis i alla fall. mest om deras situation i allmänhet. De är ju ganska formstarka nu. Inget speciellt. De har två raka segrar, men det är framförallt vi nämner om St. Louis.
De har hamnat i ett tabellens ingenmansland. De är på tredje platsen där i Central och ingen hotar bakifrån, och de har lite väl långt upp till Chicago och Dallas, så det känns som de kommer att bli trea.
Ja, exakt.
Och sen kommer få möta Dallas eller Chicago.
Precis, och det är det som är lite grejen här. Så det blir ju förmodligen Chicago eller Dallas. Det är svintufft, som vanligt nästan. Ja. För St. Louis så är det alltid liksom extrem värdemätare de åker på redan i första rundan, och det brukar de inte klara av. Och den här truppen är ju lik, väldigt lik det vi har sett tidigare. Det är fortfarande, jag menar, det är Backes och så här. Även om, och det är Pietrangelo och Bowmister och gänget, och det är samma målvaktspar i Allen och Elliot. Ja. Sen har det kommit lite nya dimensioner till laget som ser väldigt intressanta ut, som Pareko, som Edmondson och som Robbie Fabry, som jag tycker är väldigt bra också.
Ja, men det är unga killar, och det är ju sällan de man får hålla i handen, ja, när det börjar blåsa slutspelsvindlar.
Exakt, det är än så länge inga stöttepelare i organisationen liksom, just nu. Men så jag undrar liksom, alltså, kommer det bli samma visa? Och det är Ken Hitchcock som basöverlag fortfarande. Alltså, kommer det bli så att de åker ut i första rundan i år igen? Liksom?
Är det ja, då är det Hitchcocks sista dans i alla fall.
Ja.
Måste det ju rimligen vara. Ja, alltså risken är uppenbar. Jag skulle få väldigt nervös om jag var bluesman. Just för att de har hamnat där igen.
Ja.
Det vore nästan bättre om de har ett wildcard och fick ja, inte det heller. De vill inte ha Los Angeles. Det kommer att vara tufft alltså.
Ja, det spelar ingen roll.
Ta sig upp på första plats och få möta Colorado, då kanske det skulle gå.
Precis. Alltså det, ja.
De behöver ju en medgång i slutspelet liksom, så de känner att de kan spela slutspelshockey.
Ja, för det är liksom, det är så mentalt, det är så psykiskt där för dem. För de har ju en bra trupp på pappret, men de kan ju inte. Vi har ju sett det så många år i rad nu, så att man liksom, att det har blivit en sanning. Att de klarar inte av tufft motstånd direkt i första rundan. Det går inte. De fick ju, det kändes som en liten chans förra året när de fick Minnesota. Då var de ändå favoriter. Ja. Men det klarar de inte av heller. Då det var 4-2 matcher där.
Men det var ett år när de vann för en omgång i alla fall. När var det nu då?
Det var väl mot, ja, det var några år sedan när de slog ut San Jose, tror jag. Ja. Första rundan. Sen stötte de väl på Kings och åkte ut med dunderbrak.
Och det var ju så ett par år i rad när de åkte mot Kings.
Ja, precis. Ja,
du vet ju, det finns ju de som säger att det sitter i, oavsett vad de gör, att det sitter i klubbens DNA. De har ju aldrig gått till Stanley Cup-final, fast de har haft fantastiska lag även tillbaka på Al McInnes-tiden.
Precis, alltså man kan ju, ja, det har faktiskt sant. Alltså, St. Louis är ju ett riktigt sånt klassiskt chokelag alltså. Sen de kom in i ligan på 60-talet, för det är ju som du sa, McInnes, när de hade McInnes, Pronger, Kachuk, Dimitra, de där killarna.
Det var de åren jag var hälsade på Rickard Persson där. Fantastiskt.
Just det, Mark Bergevin hade de också.
Studiebesök den veckan.
Den klassiska veckan, ja.
Ja, det var Pronger och McInnes, det var ganska hyggliga backar för man säga.
Ja, det var ju ett sjukt lag. Men då var det som du säger, då var de också ett lag som inte kom någonstans riktigt i slutspelet.
Trots Joel Quenneville i båset.
Ja, just det. Precis. Ja. Och Grant Furyk, alltså, var det väl?
Nej, han hade slutat.
Han hade slutat. Det var väl han Turek, eller vet han? Roman Turek.
Ja, precis. Precis.
Ja. Men, alltså, nu kommer jag med en liten konstig idé här. Men, alltså... Nej, men jag undrar om det inte är dags för St. Louis. Alltså... Jag vet inte, jag har inte tänkt igenom det här jättenoggrant, men alltså att göra någon riktig sån här alltså inte nu inför slutspelet kanske, men i sommar i alla fall, göra någon sån här supersplash, alltså försöka, för jag tycker att...
Vet du vad jag tycker? Jag tycker att Backes inte är den han utges för att vara. Han är ju, ska ju föreställa någon slags version av Taves, men han är ju tvärtom, han är bra i grundserien och sen chokar i slutspelet.
Ja, nej, han har inte gjort ett enda riktigt bra slutspel faktiskt. Och han är ju kaptenen, och han är ju typ första center. Eller ja, man kan ju argumentera för att Stastny eller Lechter är det också liksom.
Ja, eller Sten. Jag tycker de ska söka en ny sån centralgestalt.
Ja, precis. Så, ja, alltså, för hans kontrakt går ut i sommar. Och, och Backes, alltså han, det ryktas som att han sneglar lite på till exempel vad Kessler fick för deal. De är ju lite liknande spelartyp. Och de är i samma ålder. Men det vore ju katastrof om St. Louis slängde på han ett sexårskontrakt för $6 miljoner per säsong. Det går inte.
Mm.
Så att och de här, ja, alltså skulle man vilja tänka så, alltså det är det som jag tycker är så svårt med St. Louis, för de, det är klart de inte kan ge upp den här säsongen när de ligger på slutspelsplats.
Nej, det är klart alltså, de inte kan ge upp den här.
Det
här är sista chansen, känns det som, men mm. blir det lika igen att de åker första gången, då måste de väl nästan.
Ja, precis, för de har ju
de andra lagen, det har vi sagt om San Jose alla år, de har fortsatt i alla fall på samma.
Ja, men rent potentiellt så skulle de, det är så jag, det är det som jag tycker är så spännande med St. Louis, alltså rent potentiellt så skulle de kunna få superbra liksom utbyte här om de valde att träda bort lite typ Backes nu, om de valde att träda bort Shattenkirk, alltså för att vi såg ju vad, det är en annan situation Arizona var ju då, det med Keith Yandle, men vilket enormt utbyte Arizona fick när Yandle hade ett år kvar på kontraktet ytterligare efter säsongen, precis som Shattenkirk har nu, han har ytterligare ett år kvar efter den här säsongen. Nu säger inte att jag, Shattenkirk absolut är problemet för St. Louis, han är en viktig tillgång för dem, men alltså, vi såg ju hur Arizona fick Duclair och första val liksom för, ja. För Yandle, och Shattenkirk skulle kunna ge lika mycket, minst i det här läget, och Backer skulle kunna ge lite grann också, alltså jag tänker, för den här säsongen jag ser det som att jag ger St. Louis 15% chans att gå vidare från första rundan, typ.
Det är men vilka liksom... är det som skulle göra den dealen med dem då?
Ja, det är så långt har jag inte resonerat om, men...
Detroit?
Ja...
Boston?
Nu kommer den, knyter ihop säcken. Backes från Minnesota. Där, ja. Minnesota tar det. Nej, nu tog jag upp den där teorin igen som jag skulle jävlar, lägga ner så. För länge sedan. Ja. Nej, men... Ja, jag tycker, men lite konstiga det som jag hade på känn, vi liksom var inne på lite grann också, det är den här big splashen i sommar. Alltså jag tänker så här, för jag tycker ändå fortfarande att de behöver, alltså Tarasenko börjar växa ut till en riktigt, alltså han är ju redan en riktig stjärnspelare i NHL och han har fått sitt stora kontrakt. Och han är något att verkligen bygga på för St. Louis nu, det är deras lite nya ryggrad med Swartz, Tarasenko, Pareko och så här som kommer fram. Men alltså om man skulle göra en riktig supersplash och bara gå efter Malkin, alltså typ, alltså de har tillräckligt bra backsida kanske för att, alltså släppa Pietrangelo till exempel, alltså Pietrangelo och Robbie Fabbri för Malkin, det kanske skulle räcka, jag menar Pietrangelo är ändå 4 år yngre än Malkin, jag vet inte om det är smart från St. Louis sida eller så här, men alltså och verkligen få in något nytt så det händer någonting. Alltså, de skulle verkligen kunna utmana med Malkin och Tarasenko.
Ja, men det här kommer inte att ske i år, säger jag.
Nej.
Det är ju sommar då.
Det är ju sommar liksom, ja. Jag tycker St. Louis är intressant på det viset att de är ett jättebra lag, men de räcker inte. De räcker inte. Det är så pass att de spelar så tufft i division att de inte ens klarar första rundan. Liksom. De måste göra någonting stort. Så ser ni alltså. Nu fick jag språk.
Du är väldigt engagerad här.
Ja, nu fick
men
jag
vi får det. Väl se. Jag säger att de har en chans i år igen. Det är inte omöjligt om det plötsligt målvakterna för en gång skulle bli heta i slutspelet och så.
Ja, för man
blir de har potential. Så jag törs inte säga några 15%. Det ska vi ta och återkomma om.
Ja, du ser. Jag har haft mycket, mycket fel, hög felprocent den sista två avsnitten känns som. Så att det kanske bara, jag kanske jinxar till Blues fantastiskt fint här nu. Men, och Brian Elliott har ju varit jättebra här faktiskt sista veckorna, och medan Jake Allen varit skadad, och Jake Allen sin tur var ju jättebra dessförinnan, han växte ju till en fullduglig första keeper som det såg ut i början av säsongen.
Ja, men de är ju västra konferensens Marc-André Fleury, de måste ju bevisa i slutspelet också.
Ja, verkligen, det är ju så typ exempel alltså, så som Allen såg ut i förra året mot Minnesota och som Elliott har sett ut i flera slutspelare. Nej. Så att de går inte att lita på St. Louis, så är det. Så mycket kan vi konstatera. Även om de har potential, ja.
Nu vill jag nämna en sak. Som, innan vi går in på Team Europe.
Ja.
Och det är svårt kanske att ha några åsikter om egentligen. Men det har ju varit väldigt konstiga resultat i NHL senaste veckorna. Ja. Diskussionen om att det görs för lite mål har liksom självdött.
Ja,
det har gjorts fruktansvärt mycket mål här och där. Det var 6-5 och 7-5 och 9-2 och
8-1.
Ja. Vad är det här för något? Vad beror det här på, Jonathan Ekelin? Du som studerar siffrorna under the hood som du brukar skryta med.
Då borde jag ha en klockren analys här och leverera. Så min världsbild ser ut. Ja, nej, det kan jag faktiskt inte förklara. Alltså, det,
sju igår har vi 7-4 Chicago-Toronto. Vi hade 6-4 mellan Calgary och Anaheim. Och 6-2 från Arizona mot Montreal. Ja. Det är bara från igår.
Ja, precis. Ja, det är jättekonstigt. Och den här tiden på året så brukar ju matcherna bli tajtare och tajtare dessutom. Och målsnålare och målsnålare. Så att det är liksom det är lite upp och ner vända världen här på något vis.
Detroit-Boston 6-5 här då.
Ja, just det.
Ja. Jag bara sitter och matar en siffra här.
Du behöver inte leta länge för att hitta exempel.
Nej, men Nashville, Florida 5-0, Carolina Island 6-3. Jesus.
Ja, det är Jesus,
vad beror det på? Det är bara en fluk förmodligen.
Ja, men
De ler i förnöjsamt på NHL-kontoret här borta på 6:e avenyn.
Ja, den här utvecklingen. Ja, den är ju inte negativ på något vis. Det är, vi tackar och tar emot.
Nej, men vi satt häromdagen och sa på någon läktare, fan, det görs för mycket mål igen. Måste tajta till det här på något vis.
Ja, nu får de ju exakt.
Ja, nej,
det större, är större målagsskydd.
Ja, ja, det är väl positivt. Men det var bara en iakttagelse vid sidan om.
Ja, om det här fortsätter känns det som att man får börja ordentligt utvärdera hur den här utvecklingen kommer sig. För generellt sett den här säsongen jämfört med förra så är det ju stor skillnad på det vis till exempel att flera spelare är on pace för uppåt 100 eller till och med långt över 100 poäng. Alltså Patrick Kane och så. Och förra året så gnällde vi ju så otroligt mycket över att det var den sämsta poängliga vinstsegen alltså på sen början av 60-talet någonting när Jamie Benn vann poängligan liksom. Och att det var så otroligt målsnått att det var också ett typ exempel på det.
Ja, alltså Kane är ju först över 80 poäng då, så på 82 nu. Ja. Remarkabelt är också det faktum att Erik Karlsson leder assistligan nu med 4 poäng. Men det har bara hänt en gång tidigare i hela NHL-historien att en back har haft ledningen i assistligan så här långt in i säsongen. Och det var Bobby Orr.
Ja. Och det är länge sedan.
Det säger något om Erik Karlssons storhet skulle jag vilja säga. Jag blir alltså religiös när jag tänker på Erik Karlsson.
Ja, det är helt otroligt. Jag tyckte jag läste någonstans också att de senaste... Förut, om man bortser från Erik Karlsson och inte har med han i räkningen så är det ingen back på de senaste 5-6 åren som har haft så hög poäng total som han har just nu över en hel säsong. Alltså, skulle han sluta spela just nu så skulle han ändå ha den bästa poängtotalen om man bortser från hans tidigare säsonger jämfört med andra konkurrenter på 5. Det är helt otroligt.
Ja, jag säger härmed att han är en av de största idrottsmän vi i Sverige har fått fram de senaste decennierna. Basta!
Basta. Ja, och det är helt sjukt. Alltså, nu är han ju superfavorit att ta Norris Trophy igen. 3 Norris Trophy, han är född på 90-talet.
Ja, och han får alldeles för lite uppmärksamhet hemma i Sverige. De bara bryr sig om volleybollspelare och skidåkare.
Och vi snackar ju en kille som inte bara pratar i klyschor så här heller. Det här är ju en medieprofil. Alltså, han är artist. Han är ju en liten Zlatan nästan.
Ja, han borde få gärningpriser och bragd, guld och allt vad det heter. Men NHL duger ju inte i ögonen på präktiga svenska hemmare. Förlåt, jag var tvungen att säga det.
Helt rätt. Ja, innan vi tar Team Europa, jag vill ta smyga in lite lyssna frågor vi fått till den här podden. Några rappar. Jag klämmer in 2 stycken här. John Dagligen heter han som har kommit med den här frågan några gånger tidigare som jag inte tagit upp. Så nu tänkte jag fråga dig. Den är faktiskt riktad till Per Bjurman. Vilken NHL-spelare skulle Per Bjurman vilja byta liv med?
Ja, de flesta. Alla flesta. Det finns ju ingen som inte har väldigt mycket högre inkomster än vad jag har. Så att, vem har mest pengar?
Det är Kane och Taves.
Ja, Kane vill jag inte vara. Så jag säger Taves då.
Ja, just det. Så kan du åka hem till sköna, varma Winnipeg på somrarna. Och njuta.
Ja, det var någon som träffade honom i Peru i somras. Han var ute på Inkaleden. Ja, visst. Och det var något fan där som fick en selfie med Taves vid, vad heter det här?
Vad heter det klassiska? Ja, jag vet vad du menar. Det är ett av de 7 världs...
Arven. Ja, så du säger väl Taves då?
Ja. Ska jag svara på den här frågan? Nu fick inte jag frågan, men jag svarar ändå. Då säger jag att jag skulle vilja vara Matt Carl. Och vara bäst betald av Tampas backar. Spela i Tampa Bay och bara sitta på läktaren och titta på hela tiden.
Men det är väl inget kul?
Ja, men det är ju underbart. Jag skulle jättegärna ha liksom inom citationstecken säsongskort på på Tampa Bay och sitta och titta på alla matcher och känna bäst i laget av backarna liksom, och inte behöva lira någonting. Det är underbart.
Okay. Så att,
ja. Men och så en fråga här från Erik Sellberg om Brad Marchand är lite underskattad. Han har 13 mål de senaste 13 matcherna, 28 mål totalt den här säsongen. Om han är en att betrakta som en 40-målsskytt i NHL, alltså vi talar ju väldigt ofta väldigt negativt om Brad Marchand, en pest och en ganska osympatisk människa så här, men är han att betrakta som en riktig klass målskytt i NHL, eller är det bara en fluk?
Liksom? Nej, det är han nog. Det är precis som du säger, han får väl inte tillräckligt mycket cred kanske som hockeyspelare utanför Boston Bruins läget, därför att han förefaller så osympatisk och har gjort så fula saker. Men han är ju han är framförallt viktig för Boston, en bra spelare. Det har ju faktiskt diskuterats att Team Canada överväger att bereda en plats för den lilla pesten i World Cup-laget.
Precis, det tyckte jag var bra när du påpekade, du sa det förra veckan när vi pratade kanske på Cup-lag också, att det kanske skulle vara intressant med Marchand, Bergeron och plocka över den duon rakt upp och ner. Till,
ja, det är inte jag som har föreslagit det. Det är Team Canada, ledningen, som tydligen idisslar den idén.
Ja, jag måste säga, även om inte jag hade den själv nu när jag presenterade min trupp förra veckan, så tycker jag att det är i allra högsta grad, eller två veckor sedan, jätteintressant. Alltså, jag håller med om att... Alltså, jag hotar ju att möta Marchand. Alltså. Men det, alltså, ha han i sitt lag, det kan jag ändå tänka mig att det är fördelaktigt. Alltså.
Vad skönt att du så sällan slipper möta honom då, Jonathan. Han är väl inte så ofta ute i Örby och
tackar dig. Nej, just det. Nej, det är sant. Ja, precis. Ja,
men vi får ju veta det då 2 mars. Även Team Canada ska väl presenteras på presskonferensen här på något luxuöst hotell i Manhattan djungeln.
Ja.
Ja.
Precis.
Och nu ska vi ta ett lag.
Ja, vilken snygg övergång som vanligt. Alltså, det är, man blir ju tårögd. Man blir ju... Alltid varenda gång. Jag lyckas ju aldrig komma något snyggt, men du bara sätter den direkt. Ja, det är alltså, vi ska ta ut Team Europa.
Ja.
Det är intressant.
Det blir ju ett sånt lag där spelarna som inte är från Kanada, USA, Sverige, Finland, Ryssland, Tjeckien och inte U23 Kanada eller Nordamerika. De samlas ihop, de bästa då, i ett Team Europa-lag. Många har tyckt att det var väldigt konstigt och fan ska man så här för. Men det är ju NHLs evenemang och de vill att alla deras största stjärnor ska exponeras i den här turneringen. Och de vet nog vad de gör. Det kommer säkert att bli jävligt spännande. Och det är fascinerande när man fördjupar sig i det här, vilka som ska vara med.
Ja, det är ändå intressant att sitta och pussla lite med kedja här. Alltså man får ju konstatera att det blir ju bättre än om rent på pappret spelarmässigt än om man skulle haft med Slovakien till exempel, eller Tyskland, eller Danmark.
Ja, och det ligger... Idén med det här är ju också, som vi har sett i OS, att de här mindre avancerade lagbyggena som har några få stjärnor. Slovakien har ju varit rätt bra, men om man ser sen Schweiz, Norge, Lettland och sådana i OS, det har ju blivit så tråkiga matcher, för de ligger, när de möter bättre länder så går ju taktiken bara på att försvara sig och göra ett mål.
Ja.
Och sen när de möts sinsemellan så blir det bara rena kalabaliken och skiten. Det har de inte liksom rustat för.
Nej.
Så det blir intressant. När jag tittar på det här så är det ju så att det är forwardsidan som känns klart starkast. Men det har vi sagt om flera.
Ja, faktiskt. Det är lite återkommande tema för flera nationer här. Att forwardsidan är oerhört intressant. Sen är det lite mer frågetecken på målvakt och backsid faktiskt.
Men, bortsett från för Sverige som vi kommer till. Det är nästan tvärtom.
Det är tvärtom, ja.
Men jag tycker det är rätt givet vilka som är de två målvakterna här. Och det är ju slovaken Halak och dansken Andersen.
Andersen, ja. Ja.
Greis var väldigt bra här igår när Detroit var i Brooklyn. En svensk bekant är tysken. Men jag tycker det är ganska givet att det är de två, eller hur?
Alltså jag känner också precis. Alltså den här säsongen är ju helt oväntat Greis. Den som har fantastiska siffror med 93% i räddningsprocent och väldigt mycket segrar. Och det är ett jättekonstigt fenomen i att, alltså Halak har ju egentligen hyfsade siffror rent statistiskt också. Men när så fort Greis står i mål, ja, då gör ju New York Islanders jättebra matcher offensivt. Så det spelar inte så stor roll om han släpper in några baller, för då gör de 5 mål liksom. Medan när Halak står, då har de enorma problem att göra mål framåt. Så Halak liksom får verkligen slita för att få ihop några segrar på sin i sin kolumn där.
Lite konstigt, jag har sett honom i bra matcher ute också. Han är en bra målvakt.
Ja, alltså, skulle jag få välja en målakt av Halak och Gräs, då är ju Halak den jag tar. Ja. Och Andersen, som också är stark nu i Anaheims push här, så har Andersen, tror jag, 8 segrar på senaste 9 matcherna. Så att, det blir väl de två.
Ja. På backsidan så tycker jag då att den stora stjärnan är ju Chara. Och jag sätter honom ändå i andra back på Hamburg, och det blir ju han och Seidenberg. De är ju ett gammalt strävsamt par i Boston. Så Slovaken och Tysken sätter jag ihop i andra par, och det betyder då att Roman Josi är första backen. Schweizaren, han är ju kanske bäst av de här.
Ja, jag ser också, han är den bästa backen här. Det är en riktigt bra back.
Han är nu med. Frågan är bara vem man ska spela med. Det kunde man ju sagt Chara, men man vill ju ha Chara och Seidenberg ihop, eller hur?
Jag har jättesvårt att sätta upp det. Jag satte Josi och Chara bara för att jag tänker att de ska få mest speltid.
Ja, men jag slängde in Erhoff där.
Ja.
Med Josi.
Ja.
Och sen har jag Sekera och Mark Strait i tredje back på.
Ja, då har vi typ exakt samma. Jag har exakt samma 6 backar jag plockat ut. Det känns ändå som att det är inget ungt garde direkt det här.
Det är sant. Men det är rätt givet ändå. Det var inte så många andra, tycker jag, att välja på.
Nej, det är Jannik Weber och Lukas Pisa och lite sådär. Men det är ju, känns ju som att de petar inte de här 6 rutinerade herrarna som ändå är fortfarande dugliga NHL-spelare. Ingen snack om det. Och inte minst Josias. Alltså, det är ju en riktig stjärna de har det.
Ja, du nämnde ju 2 av Vancouvers stora problem snarare.
Ja, det kanske jag sa faktiskt.
Ja, men jag går igen. Nu ser du att jag har tagit kommandot här. Eftersom jag nu har tagit ut ett lag så vill jag gå först.
Ja, det är jättebra. Mm.
Jag hoppas det är okej med hem.
Ja, jag accepterar det.
Jag tycker första kedjan är en av de bästa i hela turneringen.
Ja. Vilka har du tagit då?
Mats Zuccarello. Mm. Anze Kopitar som center och Marian Hossa.
Ja.
Den kedjan nu.
Ja, oh, den håller ju, den är så god som någon nästan. Alltså det är faktiskt en...
Tänk dig Zuccarello och Kopitar ihop, vilken jävla dröm.
Ja, ja, och så Hossa där som är en drömman också.
Ja, passningarna Zuc kommer att slå.
Och den,
han var magisk här när de slog Philadelphia för ett par dagar sedan. Ja. Jag gick faktiskt fram i omklädningsrummet. Matt stod och pratade med Mattias från Nettavisen.
Ja.
Och jag kände bara att jag gick fram och böjde mig fram och tittade i nacken på Matt. Så han frågade, vad fan håller du på med? Mm. Nej, jag vill bara se om det verkligen är så att du inte har ögon i nacken också. Gör det. Morsan. Sen har jag en väldigt ung kedja som andra kedja.
Ja.
Med Ehlers från Danmark.
Oh, du tar Ehlers i andra kedjan. Ja.
Vi har ju pratat om att det är Young Man's Game, att det ska gå fort. Tillsammans med Dreisaitl som center och Tobias Ryder.
Oh, det var en häftig kedja faktiskt.
Ja, det är lite oväntat kanske. Men jag tyckte att de kidsen där skulle vara en attraktion.
Ja, de kommer ju sätta fart när de kliver in. Det är en häftig kedja. Jag gillar ditt sätt att resonera där. Och med din första kedja vill jag bara kommentera också att den kedjan är ju, alltså, spela den mot vilken toppkedja som helst, mot Kanada, mot Sverige, mot Ryssland. Alltså den är ju oerhört svår att göra mål på. Kopitar och Hossa liksom.
Ja.
Det är ju en spelare
alltså som... Kopitar kan ju vara det främsta skälet till att det här laget finns. Att NHL vill ha med Kopitar.
Ja. Jo, exakt. För han är verkligen... Jag menar, Slovenien kommer ju aldrig... Nej. Någonsin. De har 130 registrerade hockeyspelare och sånt där. Så att det är, ja, faktiskt, det är en poäng.
Sen måste jag säga att jag tycker det har varit svårt. Det är rätt många som är ganska jämna karaktärer här.
Jag håller med dig, jag hade samma problem. Jag resonerade lite så att jag försökte ändå nödvändigtvis inte ta de absolut bästa spelarna som jag försökte väga mot. Jag försökte ändå hitta lite rollfördelning på slutet där.
Ja. Men, ja, det kanske. Ja, jag har bara satt ihop. Ja. Min tredje är Vanek, Frans Nilsson och Marian Gaborik. Och sen har jag Thomas Tatar, Lars Eller och Mikkel Bödke. Jag vet inte om det. Det var lite panik på slutet där.
Ja, precis. Ja, jag håller med. Jag kan säga mina kedjor som inte jag heller är 100% övervägt här. Men jag håller med om att jag egentligen skulle vilja ha Kopitar Hossa och Zuccarello som första serien. Den skulle ju vara så otroligt bra. Den skulle gå matchen mot vilken kedja som helst. Men om någon annan så tänkte jag. Jag tänkte, Gabrik är ju ganska sådär. Han är svår, för han har ju tappat lite hela tiden. Men han har ändå hyfsat kemi med Kopitar. Så jag kände, ska han vara med här? Han är ju en så renodlat offensiv målskytt. Så jag tänkte att jag ändå satt där med Kopitar. Eftersom det har funkat förut. Och Zuccarello. Och andra kedjan hade jag Tatar faktiskt. Med Dreisaitl och Hossa. Och sen i tredje kedjan hade jag Böttger, Nielsen och Rieder. Eller Rieder, hur man nu säger. Och sen har jag en lite oväntad fjärde kedja. Då hade jag Jannik Hansen, som jag tycker är en extremt bra boxplayspelare. Med, det här kan man argumentera för. Men jag tog faktiskt Semgus Girgensons.
Ja.
Och också oväntat, från Frankrike, Antoine Roussel.
Ja, jo, men han är också, jag kan stå här på min... på långa listan. Men du tar bort Tatar alltså och Ehlers.
Tatar är med, han är med i andra kedjan där med Dreisaitl eller Hossa. Men Ehlers kanske borde vara med faktiskt. Vi har ju Niederreiter, jag har inte med Vanek.
Nej.
Alltså Vanek tycker jag är, han är ju liksom, det enda han är bra på, det är att göra mål. Och den här säsongen gör inga mål. Och så han har ingen ledning egenskaper. Vi såg ju vad han höll på med i Sochi där. Så att...
Nej, han verkar ju tycka om att gå ut och kröka under turnén.
Ja, precis. Så, alltså, jag tycker han lever lite för mycket på sitt gamla rykte.
Så att, men vi har ju Sven Andrighetto då.
Ja. Ja, det är en spelare som tar lite making strides i Montreal.
Och vi har några gamla Islanders-spelare, Grabner och
Grabowski.
Grabowski, precis. Mm. Men det fick Nielsen bara representera Brooklyn.
Ja, precis. Frans Nielsen känns i alla fall som en gjuten typ tredje center i det här laget. Alltså otroligt bra defensivt, men kan också slide in till en offensiv roll likväl.
Ja. Så att, det finns ju sådana som Jerko också. Ja, Gregensson nämnde ju du. Olet, han är ju back, men där har du en fransman.
Ja, just det. Han är ju frans. Han räknas som fransman. Ja, just det. Ja.
Raffel,
jag såg precis hans namn där också. Ja, det är ju helt okej spelare.
Och vad heter han, fransmannen?
Pierre-Edouard Bellemare.
Ja, just det. Ja, det finns ju alternativ. Ja. Men du har rätt, Jannik Hansen skulle nu kanske ha peta in någonstans. Det tycker jag också är en väldigt bra och snabb som fan.
Ja, luggigt snabb. Ja, precis. Men jag tyckte det var kul att båda två hade med Rieder, för jag var inte säker på att du skulle ha honom faktiskt. Men du hade ju han redan i andra kedjan. Bra.
Du trodde inte jag kände till honom. Du tror att jag bara sitter här och rullar tummarna och tänker på superstars.
Nej, det är frågan jag sätter inte. men jag känner så här samtidigt. Det här tycker jag är lite intressant. För att när jag satt upp mina kedjor så tänkte jag lite så. Faktiskt. Det var en liten plan jag hade. Förutom jag försökte hitta lite rollfördelning där. Men jag är inte säker på att nödvändigtvis att man ska sätta ihop landsmän med varann. För att jag har sett med andra som har tagit ut den här typen av lag. Så har det varit mycket så här, du vet... alla danskar ihop, Nielsen, Böttger, Hansen eller Ehlers, och att Sekera ska spela med Chara eller, och liksom att,
men det att, kan ju finnas en poäng med det.
Det finns ju en poäng som är jätteuppenbar med det, alltså språket och att de känner varandra och att de har spelat i landslagssammanhang förut ihop och så där. Det kanske är fördelarna, kanske överväger nackdelarna, men jag tänker att nackdelarna är lite grann också att det blir lite grupperingar och att att du vet att där sitter Böttger och bara jävla slumäcker i fel
liksom. Vem ska Zuccarello prata med?
Han Zuccarello får sitta för sig själv liksom. Varför kommer vår som inga prata med mig? Han sitter här och hör det.
Får han den rösten plötsligt?
Ja, precis. Och så sitter Birke helvete
Vad säger
du? Nej, det får jag klippa bort.
Zuck låter ju mer som Jon Skolmen. Icke tänk på det mer nu.
Ja.
Not so funny. Nej, nu spårar det ur här. Men nu har vi vårt Europalag. Nu återstår bara Team Sweden.
Ja, precis, det blir oerhört intressant. Det är alltså nästa vecka. Och då kan jag meddela lyssnarna också, för att vi har fått mycket, jättemycket önskemål om trade-snack, eftersom att det börjar bli hett nu och att rykten och hit och dit analyser kring kommande val. Men det känns som att vi kommer komma in väldigt mycket på det nästa vecka. Det är faktiskt sista avsnittet innan det är dags för deadline.
Ja.
Och det kommer nog hetta upp med ännu fler rykten fram till dess. Så vi kommer nog ha en del att snacka om då. Förutom då vår Sverige-special.
Jo. Se nyheter. Rob Scuderi är uppsatt på waivers av Chicago. Det var väl inte soven.
Nej. Och lite trade-mässigt så kan man hävda att det öppnar upp lite löneutrymme för Chicago som uppges vara ute efter någon topp 9, topp 6 forward här, om de kan klämma in det.
De ska gå och se imorgon. De är på Garden. Det är sitt enda besök här. Det ska bli kul.
Ja, det är ingen dum match. Det är ju en...
Nej, det är alltid trevligt. Ja. Ja, det... ja, men du, min unge, har du någon 95 då?
Jag har ingen 95 whatsoever. Det finns, alltså det är som oerhört besvikelse. Så 94 var ju inte lågat märkligt, utan 95 tar ju nästan, ja det tar över faktiskt. 95 är ju ett katastrofnummer alltså. Det är också ett sånt där nummer som är tillgängligt för vem som helst att bara plocka. Vi har, det är, som, om jag ska lita på hockeyreference.com här, så är det bara 5 spelare i NHL-historien som har haft nummer 95.
Ja.
Och den enda jag egentligen kan nämna, värd att nämna här, det är Alexej Morozov som hade det från 98 till 04 i Pittsburgh. Misstänker att inte alla NHL våra lyssnare har full koll på Alexej Morozov. Jag måste erkänna att det är ingen som har satt sig tydligt på näthinnan heller.
Hela den här grejen håller på och krackelera och rinna ut i sanden och känns helt kört. Du får snart sluta, Jonte.
Ja, det blir ju så automatiskt där.
Vi kommer ju sluta med The Great One.
Ja, vi kommer sluta med det. Men 96 är jag fram emot i alla fall. För där vet jag redan på rak arm. Alltså, jag ser jättemycket fram emot 96 här, nästa avsnitt. Ja. Det blir kul.
Och vad roligt det ska bli att säga det namnet, eller hur?
Ja, det ska bli jättekul. Ja.
Ser fram emot det.
Ja, det.
Ja, men du, nu sätter vi punkt här. Jag ska jobba vidare på ett stort dokument jag håller på med.
Ja.
Som vi får återkomma och prata om när det är publicerat.
Ja, det känns som att vi har lite att diskutera kring lite tankar kring det då.
Ja.
Så att det blir spännande.
Bra att du lyckades inte säga vad det var nu, så vi hade blivit tvingade att klippa bort det som vi brukar göra, eftersom du säger saker som inte du får säga.
Var det varannat avsnitt så avslöjar jag för mycket, så får jag ta bort det.
Ja. Ja. Men, bra, men du har så gott hemma i februari i Stockholm. Så hörs vi nästa vecka när jag är tillbaka från South Carolina, dit jag ska bevaka med val.
Ja, just det. Jag önskar detsamma och lycka till på färden här, och alla lyssnare får ha en fantastisk vecka också, så hörs vi.
Yes, adjö, adjö.
Hej, hej.
Nu kommer det. Nu får jag vara beredd här, för nu säger jag Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
det. Nej, men... Vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr. En legendar och ledare.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr.